Låt oss börja med att slå upp liknelsen om den förlorade sonen. Lukas 15 kapitel och 11 vers. Ingen text tror jag ligger mig så varmt om hjärtat som den här. Jag tycker den innehåller så oerhört mycket visdom om människolivet. Man kan lära sig en hel del både om människans natur och om Guds natur genom att läsa den här. Lukas 15 och 11. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har lyft upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Ja, många av oss skulle kanske kunna stämma in i den här lilla sången. Hemmasöner är vi allihopa, allihopa, allihopa. Jag med och du med. Vi har kanske mycket att lära av den här liknelsen. Den handlar ju om två människor som båda kommer i en kris. Lillebrors kris. Ja, den kommer när han är utfattig och vaktar svin. Och storebror hamnar ju också i en kris när lillebror kommer hem. De har levt ett helt olika liv, de båda bröderna. Men det har de gemensamt, att de kommer båda i en djup kris. Och jag tänkte att vi skulle ägna oss framförallt åt storebrors kris och kalla den för den skötsammes kris. Ibland har vi för oss att om man bara är tillräckligt skötsam, tillräckligt prydlig och ordentlig, så ska man inte hamna i några kriser.
pytsan. Det gör man ändå. Kriser kommer ingen undan. Lillebror som sticker hemifrån, han struntar i fars önskemål, fars vilja. När pengarna han hade med sig hemifrån är slut, så är också linan slut. Då har han löpt linan ut. Då stramar den kring halsen. Då kommer han inte längre. Så, vad ska vi säga? Slarvighet, ska vi kalla det det. Det är ett lite moraliskt ord, men jag hittar inget bättre. Det är en lina. Och den är inte hur lång som helst. Rätt vad det tar den slut. Men skötsamheten är också en lina. Och också den skötsamme kan löpa linan ut tills han inte kommer längre. Och det är ju konstigt. Det kommer ofta som en överraskning. Jag tror på ett sätt att den så kallat förlorade sonen kunde förutse sin kris med betydligt längre framförhållning än den hemmavarande sonen. För honom kommer krisen säkert som en nästan explosiv överraskning. Och så är det ofta med den skötsammes kris. Den kan komma med förbluffande häftighet. Blixt från klar himmel. Eller åtminstone nästan klar. Nu kan vi tycka så här att de här är ju varandras motsatser, de här två killarna. Men det är de inte. Det är det som är poängen. De ser ut att vara varandras motsatser, men de är det inte. Lillebror som sticker hemifrån, han lever beslutsamt, så att säga, för sin egen skull. Han vill få ut så mycket som möjligt av livet för egen del. För honom räknas bara vad han kan uppleva, vad han kan vara med om, vad han kan ta för sig av tillvaro. Kanske skulle vi kalla honom egoist. Gärna det. Storebror då? Ja, se, han räknar också på vad han kan få för egen del. Det är därför han är så sur när far kommer ut. Då säger han, du har aldrig gett mig ens en killing. Och här har jag gjort allt vad jag skulle göra i alla år. Lillebror som stack hemifrån, han tänkte bara på vad han kunde få genom att sticka hemifrån. Storebror som stannar kvar hemma, han tänker bara på vad han kan få genom att stanna kvar hemma. Så båda tänker på vad de kan få. Alltså är det ingen skillnad mellan dem. De är egoister bägge två, fast de är det på lite olika sätt. För det finurliga här i livet är att det kan man vara på två helt olika sätt. Och de här två sönerna, de representerar varsitt alternativ, kan vi säga. När det gäller det själviska, det självcentrerade livet. Och poängen är ju nu att de har valt olika vägar till samma mål. Och det hela går ut på är ju inte att den ena vägen ska få en guldstjärna och den andra vägen ska få en bock i kanten. För det är inte vägen som är intressant, utan målet. Och eftersom båda har satt upp samma falska mål för sitt liv, så kommer också bägge till sist att hamna i en kris. Därför att om vi lever för något med ett mål för ögonen som så att säga inte är realistiskt eller inte är genomförbart, så kommer vi ju gå i väggen förr eller senare. Om vi sen försöker gå olika vägar från någon i målet, så kan det hända att vi också går i olika väggar, så att säga. Men väggen kommer vi alltid till förr eller senare. Om vi bara får leva och hälsa. Linan inte hur lång som helst, utan plötsligt stramar det åt kring halsen. Poängen är ju istället att vi ska få ett annat mål i livet. Och det målet, det får ju nu lillebror en rejäl chans att upptäcka. Men också storebror har sin möjlighet. Även om det är svårare för den hemmavarande sonen än för honom som stack hemifrån. Låt oss titta på hur målet ser ut. Vi bläddrar till Andra Korinthierbrevet 5 och läser den 15:e versen. Andra Korinthierbrevet 5:15. Där står det om Jesus så här: och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Att inte leva för sin egen skull. Det var ju alltså det som bägge bröderna gjorde. Låt vara att de gick till verket med lite olika metoder. Men ingen av dem var ju från början löst från behovet att leva för sin egen skull. Men detta är alltså Guds mål, för han har också ett mål. Och eftersom det är hans mål så är det verklighetsförankrat på ett annat sätt än våra falska mål. Han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Paulus beskriver samma sak med lite andra ord i Romarbrevets 6:e kapitel, den 11:e versen, Romarbrevet 6:11. Så skall ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Att vara död för synden, ja, det handlar om att äntligen ha blivit fri ifrån den hustyrann som vi annars har, så att säga, inbyggda i oss själva. Tvånget att leva för vår egen skull. Den skapar alla problem i tillvaron, mer eller mindre. Men det finns en frigörelse. Och det liv man då blir fri till handlar om att leva för Guds skull. Nu går vi tillbaka till liknelsen om den förlorade sonen. Därför en av de knepiga poängerna med den här berättelsen, det är ju att den äldste sonen, han trodde ju säkert hela tiden när han gick där hemma och plöjde och görslade och vallade kor och vad han kan ha gjort, att han levde för Guds skull. För faderns skull. Men när den yngre brodern kommer hem så uppenbaras det plötsligt att det var lite blandat med den sak. Och det kan ju vi också erfara ibland. Att när krisen kommer i ens liv så kan man upptäcka att ja visst, jo då. Det fanns en vilja att leva för Guds skull. Men besvikelsen på Gud kanske också bubblar fram med överraskande kraft. Här har jag gått i kyrkan i alla år. Och den gången hjälpte du mig inte och den gången hjälpte du mig inte. Och ibland har jag undrat var du höll hus. Att leva för Guds skull, det är ju det vi kallar lydnad ibland. Vad är lydnad för någonting? När den yngre sonen går hem så tänker han att nu ska han bli lydig. Och hur uttrycker han det? Jo, han säger, låt mig få bli en daglönare. Alltså låt mig få bli anställd i din firma. Men han hinner inte mer än säga det, så har fadern redan ropat att man ska klä honom i den yppersta klädnaden, som det stod i den gamla översättningen. Ty fadern är inte ute efter några drängar. Gud har ingen firma. Du kan aldrig bli anställd hos Gud. Han har inga daglönar. Utan han har söner och döttrar. Den lydnad som vi är kallade till, inte en lydnad som består i att det sitter en Gud i himlen och skickar ut befallningar. Och när de där befallningarna kommer så är det meningen man ska göra det, och sen när man är färdig med det så kommer nästa befallning. Ibland predikar vi på det sättet. Som om lydnad var en ändlös ström av tillsägelser från himlen, med påföljden att man gör det som krävs av en. Nå, men det är ju slavens lydnad, eller den anställdes lydnad. När lillebror går hem så väntar han sig att nu är det den lydnaden som gäller. Nu har jag gjort bort mig. När vi tittar på storebror som var kvar hemma, han lever också i den lydnaden. Det är därför han är så sur på att han aldrig fått någon lön. Vi har en betydande förmåga, vare sig vi sticker hemifrån så att säga eller stannar kvar hemma, så har vi en betydande förmåga att tro att lydnad är detsamma som drängtjänst hos Gud. Men Gud är allsmäktig. Han kan göra allting själv och gör det mycket bättre. Lydnaden är inte till för att han behöver hjälp, utan det är hans sätt att forma oss. Och lydnaden bygger ytterst sett inte på ordergivning utan på förtroende. Ty sonen eller sönerna eller barnen. Ty det verkar ju som det skulle bli fler kvinnor än män i himlen, vi får väl se. I vilket fall, de som är barn, de är ju också betrodda med att göra vad de själva uppfattar som riktigt. Barnens lydnad är en lydnad under en helt annan frihet än slavens eller drängens lydnad. Paulus pekar ut det här mycket starkt. Romarbrevet 8. Vi läser verserna 14 och 15. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Alltså lydnaden är inte en lydnad under tvång och ordergivning, utan en lydnad under frihet. Vi är inte slavar på gården. Vi är inte ens drängar eller daglönare. Utan han har gjort oss till sina barn. Och det är kolossalt viktigt att vi förstår det. Därför att om vi går hemma på gården och harvar och tror att vi är daglönare, så kommer vi med tiden att bli ganska besvikna på lönen. Precis som den hemmabarande sonen. Mig har du aldrig gett ens en killing. Därför att det här är en lydnad under helt andra villkor. Låt oss begrunda faderns roll i den här liknelsen en stund. Han är ju underligt passiv, denne far, ganska länge. När lillebror vill ha ut sin del av förmögenheten så går det bra. Har hon? Visst? Och det står inte ens att han säger något. Utan det bara ordnas. Kanske är det några drängar på gården som får fixa det hela. Det är inte säkert att pappan är så engagerad ens. Storebror som är kvar hemma, han har ju också med åren börjat tycka att fadern är märkvärdigt konturlös och passiv. Det var inte mycket till uppmuntrande här. Det är hans refräng. Och därför kan det ju tyckas lite överraskande när lillebror kommer hem. För då plötsligt blir det fart på far. Han kommer rusande och han kramar och han pussar och han ropar fram gödda kalvar och lite av varje sånt där. Plötsligt är han väldigt aktiv. Och det är ju, tycker jag, en förträfflig bild på Gud. Därför att den yngre sonen, han har ju nu kommit till den punkten där han är beredd att släppa ifrån sig det där självcentrerade livet. Han är trött på att leva för sin egen skull. Han vet med sig att han har levt för sin egen skull. Och han är trött på det livet. Skulle han kommit till själavård skulle han kanske sagt: vad som helst är bättre än det här. Ge mig något annat. Storebror. Han har också levt för sin egen skull, men han ser inte det. Utan han tycker liksom att han har levt helt och fullt för Guds skull. I 17 versen så står det så här, när den yngre sonen omvänder sig, står det: då kom han till besinning. Han kom till besinning. I grekiska står det: då kom han till sig själv. Då först blev han sig själv. Han blev den han var skapad att vara. Och det betyder att ju mer vi lever för vår egen skull, desto mindre kommer vi att förstå oss själva. Ju större resurser vi har att leva för vår egen skull, desto fler identitetsproblem stöter vi på. Åk till ett u-land med idel fattiga människor och gå runt och fråga den här kulturella frågan: vet du vem du är? Ja, skulle jag inte det, säger alla. Det är klart, jag är ju jag. Men det är de rika länderna som den frågan kan lägga pannor i djupa veck och säga med svaret att: nej, jag vet egentligen inte vem jag är. Alltså, ju mer vi får möjlighet att leva för vår egen skull, desto mer kommer vi att tappa bort oss själva. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Nå, vi har inte vunnit hela världen riktigt, men en ganska hyfsad bit i alla fall. Det kan man inte säga annat. Och därför kämpar vi också med detta. Det är vårt problem. Det ligger ingen stämpel över ditt och mitt liv, utan det här är ju någonting som vi delar kollektivt, just för att vi hör till ett rikt folk. Men först när vi har blivit fria från tvånget att leva för vår egen skull, först då är vi också oss själva. Då är identitetsproblematiken borta. Du, vi tillhör honom som kallar sig själv: jag är den jag är. och tala om identitet. Nå, fadern är ju förbluffande passiv i det längsta. Och han är ofta passiv tills dess att krisen kommer. Han inväntar på något sätt den stund då han kan handla. Och i den stunden blir han ju aktiv med bägge bröderna, fast på olika sätt. Den äldre brodern behöver talas till rätta. Och det handlar inte om att pappan går ut och kräver mer dränglydnad. Utan det förunderliga är att när pappan ska tala honom till rätta så handlar det faktiskt om att låta sig övertalas att vara med på en fest. Ska det vara något att bli övertalad till, säger vi? Ja, det kan det faktiskt vara. Så knepigt är livet. För nu var han arg. Och det tänkte han vara. Han ville både matstrejka och feststrejka bara för att liksom markera. Att han ska inte bli arvinge en gång till, lillebror. Han har ju redan fått ut sin halva. Så nu blir han ju insatt i min halva också. Det får vara någon måtta på orättvisorna. Lillebror tyckte ju förstås när han fick ut sin del av arvet att pappas tystnad och passivitet var förträfflig. Tänk så skönt. Han protesterar inte alls. Jag fick kovan direkt. Storebror. För honom blir ju just pappans tystnad och passivitet det som stegvis leder honom in i en kris av växande men i det längsta hemlig besvikelse på Gud. Och den besvikelsen, den döljer han antagligen ganska väl för sig själv ända tills det inte går och då kommer allt på en gång. Det är den skötsammes kris. Och i den skötsammes kris ligger väldigt ofta mycket besvikelse på fadern. En besvikelse som kanske fram till krisens stund varit väl dold, inte minst för en själv. Och det där är ju lite komplicerande kan vi säga. Därför att vem ska hjälpa den hemmavarande sonen? Vem ska hjälpa oss hemmasöner och hemmadöttrar när vi kommer i den skötsammes kris? Jo, det ska ju han göra som vi tyckte försummade sin del av avtalet. Det fanns inget avtal på det sättet. Men vi har så lätt för att tänka så. I köpenskapsterm. Om jag sköter mitt så sköter du ditt. Och så sen får vi gå till rätta med varandra. Låt oss gå tillbaka till frågan om lydnad och lydnadens natur. Vi går till Romarbrevet igen, till 12 kapitlet, de 2 första verserna där. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Det Paulus stryker under här, det är ju att det är du och jag som avgör vad som är Guds vilja. Vad som behagar honom. Det kommer inte en ständig ström av telegram från himlen om vad som ska göras. Det andra som sägs om lydnaden är att lydnaden består inte i tjänster. utan i offer. Och det här betyder ju alltså att lydnaden äger rum under ett mycket större mått av frihet än Guds folk i regel har klart för sig. Men målet är också någonting mycket större och något mycket djupare än att bara hjälpa Gud med lite tjänster. Han behöver inte dina och mina tjänster. Han behöver dig och mig. Vi ska gå till profeten Jona. Gamla testamentet. Vi kan ta några verser i början på första kapitlet. Och Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa: stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona stod upp och ville fly till Tarsis, undan Herrens ansikte. Och han for ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis, och sedan han hade erlagt betalning för resan steg han ombord på det för att föra med till Tarsis, undan Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind ut över havet så att en stark storm uppstod på havet och skeppet var nära att krossas. Här ger Gud ett uppdrag. Det kan han mycket väl göra. Det jag vill ha sagt med det jag förut sa om lydnad, det är bara det att vi gör ofta den här speciella formen av lydnad till det normala. Så långt jag kan förstå är det normala att vi är fria till att välja hur vi vill behaga Gud. Gud utser oss ibland för speciella uppdrag. Och när han gör det, då lönar det inte vilket håll man springer åt. Jona ville inte till Nineve. Nineve var ärkefienden. Den stormakt som låg vid Israels gräns och ständigt hotade att utplåna landet. Det gjorde man till sist också. Och dit ville inte Jona. Utan han går på båten istället och åker och drar åt motsatt håll. Men har Gud bestämt dig för en uppgift, så får du skärpa dig om du ska lyckas rymma ifrån den. Det börjar blåsa. Och de flesta av oss känner historien. Till sist så säger Jona att ni får kasta mig i sjön, annars lugnar aldrig ner sig. Så kastar de honom i sjön och så blir det lugnt. Och så kommer det en fisk. Det har ju filosoferats mycket över vad detta skulle varit för en fisk. Det kanske var en engångsfisk. Det är min hypotes. Jag tror Gud är stor nog att göra engångsfiskar. Och fisken sväljer i alla fall Jona och lyckas hålla honom vid liv där inuti. Och spottar så småningom upp honom på land. Och Jona går nu iväg till Nineve. Och när han kommer dit så predikar han och alla omvänder sig, till och med småboskapen omvänder sig. Och så kommer vi då till den skötsammes, ja han är ju så lagom skötsam, men han tycker säkert själv att han är skötsam. Den skötsammes kris i fjärde kapitlet. Men detta förargade Jona i högsta grad och hans vrede upptändes. Och han bad till Herren och sa: ack Herre, var det inte detta jag tänkte när jag ännu var i mitt land? Därför ville jag också i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, tålmodig och stor i mildhet och sådan att du ångrar det onda. Så ta nu, Herre, mitt liv ifrån mig, för jag vill hellre vara död än leva. Men Herren sa, menar du att du har skäl att vredgas? Och Jona gick ut ur staden och stannade öster om staden. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och hjälpa honom ur hans förargelse. Och Jona gladde sig mycket över resinbusken. Men dagen därefter, när morgonrodnaden gick upp, sände Gud maskar som frätte resinbusken så att den vissnade. När sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östanvind och solen stack Jona på huvudet så att han försmäktade. Då önskade han sig döden och sa, jag vill hellre vara död än leva. Men Gud sa till Jona, menar du att du har skäl till att vredgas för resinbuskens skull? Han svarade, jag må väl ha skäl att vredgas till döds. Då sa Herren, du ömkar dig om resinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ha medlidande med Nineve, den stora staden, där mer än 120 000 människor finns som inte förstår att skilja mellan höger och vänster och dessutom djur i mängd. Här har vi nu ett exempel på hur den skötsammes kris ofta är en kris med mycket besvikelse på Gud. Och det lustiga är ju alltså att Jona är ju egentligen besviken på Gud därför att han är så god. Underförstått mot andra. Så det här är hemmasonen precis. Gud förbarmar sig över Nineve och hemmasonens far förbarmar sig över den slarvige yngre sonen. Och alla hemmasöner och alla skötsamma smäller av. Och det är, tror jag, en av Guds avsikter. Att liksom låta oss som kanske tjänat honom länge upptäcka våra verkliga motiv i vårt tjänande. Att ge oss tillfälle att verkligen fördjupa det här som är målet, att leva för Guds skull och inte för sin egen. Det är en olycka att vi ibland, eller till och med ganska ofta, försöker att göra människor kristna genom att strängt taget vädja till deras vinstbegär. Kom till Jesus så får du allt. Ja, men det var ju det vi skulle bli av med. Begäret att tänka på vad vi får för egen räkning. Och om vi värvar människor in i Guds församling med det argumentet, så har vi ju nästan gjort dem till hemmasöner från början. Hur många av oss vågar gå ut och istället säga så här, kom till Gud, ty han kan befria dig från tvånget att leva för din egen skull. Och han kan faktiskt vara så tuff så att han befriar dig från det tvånget genom att inte ge dig någonting. Hepp. Åtminstone genom att ibland låta oss vänta. Och i det kan det ligga en förunderligt god avsikt. Till ibland när vi får vänta på Gud så får vi kontakt med många sorters tankar och många sorters känslor som vi så förtvivlat önskar att vi inte hade. Så att vi i det längsta vägrar att se att de finns där. Jona önskar sig död. Och han vägrar att gå in till festen. Han går ut och sätter sig i solgasset utanför stan. Du vet, inne i stan har ju alla blivit hemmasöner och där står säkert alla med händerna i vädret och prisa Herren. Det måste ju vara ett underbart möte så att säga. Den enda som är sur, det är Jona. Och precis så komplicerade är vi människor. Precis så komplicerade. Och han sitter där och har sin lilla dialog med Gud. Och han tycker synd om sig själv. Precis som hemmason. Han tycker synd om sig själv. Okej, vi får göra det. Allt är lovligt, men allt är inte nyttigt. Och det kan ibland hända att vi så att säga missar festen. Bara därför att vi matstrejkar. För principens skull. Innan jag började med det här bibelstudiet så sjöng vi några ord ur Saltarens 40:e psalm. Stadigt förbidade jag Herren. Han böjde sig ner och drog mig upp ur fördärvets grop. Ja, så där är ju ofta livet. Vi hamnar i fördärvets grop. Och tycker, här ska ju inte jag behöva vara. Jag tillhör ju i alla fall en allsmäktig Gud. Och ändå får man stå med båda fötterna i fördärvets grop och stadigt förbida Herren. Utan att bli sur på honom. Och utan att tycka synd om sig själv. Nå, det gör vi ju i alla fall, va? Vi blir sura på Gud och vi tycker synd om oss själva. Men i allt detta, in i allt detta verkar Guds kraft. Renande, lösande och befriande. Det är inte farligt. Han har inte tappat greppet. Han har inte glömt bort oss. Det är bara så att hemmasöner behöver hjälp av ett annat slag än borta söner. Men det finns en kris för förrymda söner och döttrar. Och det finns en för hemmavarande söner och döttrar. Och det finns nåd för båda parter. Men den ser ibland lite olika ut. Därför att när lillebror kommer hem så är han ödmjuk. Låt mig få bli en daglönare, säger han. Men storebror i hans kris, han kommer snarast med krav och inte med vädjande. Mig har du aldrig gett ens en killing. I gammal mytologi talades det om en gud som heter Janus. Och därifrån har vi det här uttrycket Janus ansikte. Till denna gud hade två ansikten, ett som pekar åt höger och ett som pekar åt vänster, och de såg olika ut. Och vi kan ju tycka att Gud har ett Janus ansikte. Är han god eller är han ond? Är han för mig eller är han mot mig? Och det är inte Gud som har två ansikten, det är vi. Det finns lite av förlorade söner och det finns lite av hemmasöner hos oss alla. Två vägar till själviskhetens mål. Den fromma vägen och den ofromma vägen. Och vi har en förunderlig förmåga att kombinera de båda. Till en alldeles personligt sammansatt variant. Det är vi som är kluvna. Gud är en. Också de onda andarna tror det och darrar. Han har inget Janus ansikte. Splittringen finns hos oss. Och ett behov av helande. Då kommer han till sig själv. Och det behöver också vi få göra. Herren arbetar med oss. Och han kan göra det på många olika sätt. Säg inte till honom, Herre, varför har du glömt mig? Du får gärna göra det, Jesus gjorde det. Men du ska också minnas att just i det ropet, när du uttrycker den smärtan, så kanske du har kommit till den punkt där hjälpen är nära. Nu ska vi be. Herre, vi lär känna dig. Och i den mån som vi har kanske tillhört dig länge och tjänat dig länge, så kanske vi också med tiden tycker att du är en Gud som dåligt belönar sina tjänare. Och vi kanske bär på mer Guds besvikelse än vi riktigt vill kännas vid och som vi riktigt förstår. I så fall ber vi att du löser oss från den här. Och vi ber att vi ska bli så till en grad löst att du kan välsigna någon helt annan. Och vi kommer att glädja oss åt det. Om vi till exempel som tillhör just den här församlingen och den här kyrkan fick se hur du välsignar till exempel pingstförsamlingen här i Mölndal, och vi alla som en man reste oss upp och gladde oss åt det. Det skulle vara underbart här. Då var vi fria. Intill dess så vill vi be dig, Herre, att du fortsätter att lösa oss. Lösa oss från tvånget att leva för vår egen skull, så att vi kan leva för dig, du som dog och uppväcktes för oss. På vägen dit ber vi också att vi ska få mera realistiska föreställningar om vad lydnad är. Att du löser oss ifrån slavens lydnad och visar oss vad sonens lydnad är för något. Så att vi inte tillskriver dig egenskaper som du inte har. Så att vi inte tycker att du är en krävande Gud, när du i själva verket är en vårdande och givande. Jag ber om särskild hjälp under den här helgen för de av oss som just nu lever i den skötsammes kris. Att du ska ge mycket tröst och mycket vila. Vi ber också att de här dagarna ska få bli lite av en fest som vi alla kan få in till. Amen.